Jag känner mig som en gammal tant som tjatar om vädret. Men alltså, herregud vad bra man mår när det är så här fint.
Ja, men det är helt fantastiskt. Det är våren. Och man, jag bara känner, det ska ju inte så mycket till.
Nej.
Vädret, visst.
Nej, jag känner, jag vill bara vara utomhus. Och när jag är utomhus så känner det här. Det är, oh, gud, jag känner mig verkligen genuint lycklig.
Ja, jag sa ju till dig när vi pratade om påsken. Jag känner mig på nytt född.
Mm.
Det är liksom, det har varit lugn och ro, solen skiner och när man kollar på yr en vecka framöver så skiner solen.
Mm.
Det är liksom, och tänk att man varje år pratar om att varje år är det så här. Men det är ändå en lyckokänsla som jag brukar säga. Det är liksom, om du inte lever i det här klimatet så kan du aldrig känna den där rusningen i säsongsskiftningen.
Nej. Men du, en grej som jag har sett många uppe i Haparanda skriva i sociala medier nu under veckan. Det är ett begrepp som jag har hört många gånger tidigare. Men de pratar om den femte årstiden, vårvintern.
Ah,
har du hört om det?
Nej, inte.
Nej.
Men jag förstår.
Ja, precis. För den är ju väldigt speciell där uppe. Mm. Det är ju fortfarande full vinter, men det är ju varmt.
Ja, oh, härligt.
Ja, så folk sitter ute och grillar och solar. Och...
Jag såg din syster, hade lagt upp. Vi var ju i Trysil några dagar på påsken. Och det är ju precis, det är ju norsk påsk för mig. Det är, man är på fjället, det är varmt. Och det är sol och det är ganska mycket snö.
Mm. Nej, men precis, vårvinter kan man väl säga.
Och sen är det liksom inte Alperna. För jag tänker, Alperna, då tar man det för givet.
Ja.
Men det är så magiskt när det är här. Mm. Det får vi ju sällan här i Stockholm. Mm. Tänk att ni... Norrborna är lite mer vana vid det.
En annan grej som jag hörde som ett vårtecken som är lite mer knäppare, det är på jobbet så berättar de att den här tiden på året så börjar folk åka ut till sina sommarställen och ut, man börjar fixa med båten och folk lägger till och med i båten.
Ja.
Och nu alltså så börjar saker att försvinna i de här olika små köken på kontoret. Det vill säga man börjar ta tepåsar, alltså hela paket med tepåsar,
är det sant?
Mjölk, du vet de här med lång hållbarhet. Och det som försvinner allra mest är toalettpapper. Ja,
men det är ju så sjukt, är det sant?
Mm.
Det är säkert jättesant.
Ja, det är sant.
Men det låter ju helt
för nu ska folk bunkra upp liksom på sina landställen. Och...
Ja, den är ju...
Det är ju fruktansvärt. Ja, ja men...
Ett tredje vårtecken, tänker jag. Det är så roligt, alla som nu pratar om... Jag vet inte hur jag ska ha på mig.
Nej.
Nej, men då tänker jag så här... Ja, nej, det kanske är svårt för att det är kallt på morgonen och varmt på dagen. Nej, det är inte det. Det är att jag är så blek, säger alla.
Ja.
Nej, men jag kan inte ta fram sommargrejerna för att jag är så blek.
Nej, men det är en jättesvår tid. För det första så känner man att det är helt fel med vinterkläderna.
Ja.
Man känner sig bara så felklädd hela tiden.
Ja, svettig.
Ja, och så här, det på något sätt är fel när solen skiner och det är så här varmt.
Men det är perfekt för mig, jag är ju så varm. Så att jag går nu ut i tunnjackan på morgonen. Mm. Det är 7+ bara, alla andra fryser och jag bara känner, det är så härligt.
Ja, jättehärligt.
Men det är en kort tid då, men just den här, jag har inget av på mig.
Men du, alltså från vår feber så är det väl ändå inte långt till semesterfeber?
Nej, det är väl inte det.
Nej.
Kommer gå snabbt nu.
Och det är ju dags att börja planera. Har du planerat någon semester i sommar?
Ja, vi var tvungna för det är ju kupper och grejer.
Ja.
Så att ja, jag har det.
Mm. Och det är många som har gjort det. Men någonting som är nytt för i år och kanske sedan ett par år tillbaka. Det är att det kommer en ny trend som heter mörk turism.
Mörk turism?
Mm. Mörk turism, det är alltså en morbid trend. Det innebär att man då åker till platser som är drabbade av konflikt eller kanske där det finns tortyrkammare eller där stora krig har ägt rum eller ja, helt enkelt katastrofdrabbade områden till och med.
Men gud, tänker man att det har sånt som har hänt nyss eller är det typ Auschwitz? Liksom
nej,
så?
Utan mer, ja, det kan vara både och. Det kan vara både och. Ja. Ett vanligt resmål för den här typen av turism då är till exempel Sarajevos flygplats. Då finns det tydligen under flygplatsen en tunnel där muslimer flydde. Och en annan grej i Sarajevo är att man bor i det så kallade forna Jugoslavien. Och där bor man då på ett hotell och utanför så, alltså fiction då, får man höra gevärs- och granateld.
Det här är liksom uppgjort.
Ja, precis.
Ja.
Och gästerna sover på golvet, på tunna madrasser, utan kundar. Och... ja, men liksom,
men gud,
det finns bunker i källaren för de här gästerna som vill testa på hur det var under den här perioden. Ja, men du vet, det är liksom helt galet. Och det är tydligen väldigt, väldigt
Men vad poppigt. Är syftet? Förlåt en dum fråga, det kanske är givet.
Men... Nej, men jag tror att man kanske söker de här kickarna. Sol och bad är väl kanske förbi då. Mm. Man, och man har sett varenda huvudstad och alla underverken. Så man kanske måste gå vidare för att ännu uppleva någonting extra.
Jag tycker det låter helt knäppt. Det enda som jag tycker, där som jag kan tycka att det låter vettigt, är ju att vi faktiskt börjar prata nu om hotet från, ja, du vet, om kriget och krisen kommer och sådär.
Ja.
Att det skulle vara ett sätt att faktiskt få en känsla för hur det skulle kunna vara.
Ja.
För just när du säger Sarajevo, jag har en kollega som kom till Sverige då under kriget i Jugoslavien, och hon berättar om hur det var. Alltså det är så spännande och intressant och hemskt och allt på en gång, men det är verkligen något jag tänker att ingen vill uppleva.
Nej, men jag tror också att
hur det var liksom.
Ja, men alltså vi har svårt att sätta oss in i det där. Vi kan inte riktigt greppa det och förstå. Och jag tror bara att det här med resorna, det är ett sätt att på något sätt, jag tror inte man ser det som att man lär sig någon historia heller på något sätt.
Utan man vill bara testa.
Man vill bara testa, man vill söka de här kickarna.
Skulle du kunna tänka dig att åka på en sån?
Nej, inte så. Inte att jag vill lyssna på gevärs och granateld. Utan det är som man tänker, alltså då är jag mer inne som du pratar om. Historiska platser, Auschwitz och sådär. Det är, sånt vill jag ju se.
Ja, det är ju också som läro. För jag tänker att semesterfeber eller semesterplanerna för i år för min del, jag tycker direkt att jag kastas lite till den här klimatångest-grejen som uppstod förra året, som jag ju har blivit så himla påverkad.
Så man lite grann kan börja fundera redan nu.
Redan nu, ja. Exakt. Ja.
Vi har faktiskt redan bränder i Sverige. Och det,
exakt.
Vi väderprognoserna 20 till. Grader flera dagar framåt.
Och det är liksom, och nu, just nu är 8 stora bränder redan.
Mm.
Och mina kollegor hade varit på sina landställen i påskas, en vid Norrtälje och en i Öregrund. Mm. Och båda sa att det var så lågt.
Men det är ju vattenbrist, framförallt i Stockholmsområdet. Det har ju inte regnat på 8 veckor.
Men påverkas havsvattnet av det?
Det vet jag faktiskt inte, men jag kan tänka mig att det måste delvis göra det. Mm. Och jag tror ju också att eftersom vi har haft väldigt lite snö så har det ju inte smält heller snö.
Nej, nej, men att vi har vattenbrist, det förstår jag. Vi gick ju in i vintern med jättemycket vattenbrist. Men det slog mig bara, båda deras lite så här ängsliga ansikten när de sa så här, det var så lågt vatten, och att de hade pratat om det hela påsken.
Mm.
Och gud, man såg stenarna där ute och att man liksom, det, så här har inte vi pratat förut.
Nej.
Generellt.
Nej, men vi är väl mer medvetna på det sättet.
Men lite, jag tycker det är lite obehagligt. Och så bara, vad ska det bli för sommar? Ja, man får hoppas på en regnig sommar, säger någon. Ja, varför då liksom? Ja, jo, det kanske inte är så dumt.
Nej. Men du, om du nu planerar att åka på semester i sommar, så då måste du lova mig att du ser upp med selfies.
Ser upp med selfies?
Se upp med selfies och är försiktig.
Okej, okay, ja. Jag är
för det har alltså ökat lavinartat dödsfall i samband med selfies. Alltså det är så här att...
Förlåt att jag skrattar, men...
Ja, men alla vill ju ha den perfekta bilden. Man vill ju få så många likes som möjligt. Och det är faktiskt så att de vanligaste olyckorna nu när det gäller selfies, det är att folk drunknar. Man står vid något vatten och försöker liksom få en fantastisk bild. Men också att man ställer sig i trafiken, för man vill liksom stå mitt i där det händer så man blir överkörd.
Alltså, och, det är så sjukt.
Ja, och jag tror det var i höstas vi kunde läsa också i tidningarna om den här killen i Asien. Nu kommer jag inte ihåg om han bodde i Kuala Lumpur eller vad han var, som hade som idé att han åkte upp på de här högsta topparna på de olika skyskraporna i Asien. Och så fotade han sig när han stod där och
på
filmade.
På kanten,
ja, precis. Och han ramlade ju ner. Och det är också väldigt vanligt att man faller ner från höga höjder. Och det sista som är, alltså de här farligaste situationerna då, statistiskt sett, det är ju då att man ska försöka ta en bild tillsammans med ett farligt djur. Och då dör man i samband med det.
Och det låter ju så bisarrt. Det kan man ju lista ut själv.
Så lova mig att du är väldigt försiktig.
Men det är ju lugnt, du kommer väl ihåg att jag nästan hade som uppgift att ta lite mer selfies.
Ja, precis.
Efter några avsnitt sen. Så det kommer vara lugnt.
Men livet som insats.
Ja. Mm. Är du selfie? Nej, du är ingen selfie.
Nej, heller. Nej, det är jag inte.
Nej. Men du, apropå planerade bilder.
Ja.
Jag måste ju få ta upp Blondinbella, eller på att säga. Isabella Löwengrip heter hon, jag ska inte säga Blondinbella. Det var ju en artikel om henne i Aftonbladet lördag.
Mm.
Och jag tvingade dig, eller vi har läst den båda två, för att jag blir så fascinerad.
Ja, i Dagens Nyheter.
Vad sa jag?
Aftonbladet.
Aftonbladet. Ja. Jag menar Dagens Nyheter, ja. Förlåt. Dagens Nyheter. Och de har följt henne under några dagar.
Mm.
Och alltså, ja, vi måste prata om den här artikeln. Den börjar ju med att de är hemma hos henne. Hon har content en dag i veckan. Och då tar hon bara massa bilder och filmer och så, som hon sen då använder under veckan. Och hon byter ju, ja, hon tar ju massa bilder och så. För olika, hon har olika kläder i olika miljöer. Det är ju massa olika produkter och sådär. Så kör hon det en gång i veckan och så använder hon det hela veckan och sen så kör hon. Det finns ju liksom ingenting som är lämnat åt slumpen där.
Nej.
Men alltså, jag måste fråga dig, för jag tänker att det är många som ändå har läst den här artikeln.
Mm.
Man blir ju fascinerad. Hon är 28 år och hon driver ju ändå liksom en stor business.
Ja, verkligen.
Och hon har gjort det sedan hon var 14.
Mm. Hon startade bloggen när hon var 14, tror jag.
Just det. Och hon började ju snabbt tjäna pengar på det. Hon var ju först och ut i stort sett med att göra det. Och det var ju ingen som förstod sig på henne först och sådär.
Nej.
Så hon är ju på ett sätt otroligt imponerande.
Mm.
Men på ett annat sätt är hon liksom, det är som en annan planet för mig. Alltså, vad tyckte du?
Nej, men jag har ju läst om henne tidigare. Ja. Det som slår mig är ju just det här att hon är extremt driftig och just att hon är väldigt ung. Hon är ju 28 år som du säger. Hon har ju flera företag. Hon har ju dessutom precis köpt ett hus som kostade 30 miljoner. Mm. Det sätter ju lite perspektiv på hur bra det går för henne.
Ja.
Det som jag också har läst, jag vet inte om det står i den artikeln, men alltså hon har ju två små barn också.
Just det.
Så hon är ju också småbarnsförälder.
De är ju typ 3 och 5.
Ja.
Så hon började ju tidigt.
Ja, och roddar ju det här genom att ha personal hemma. Så de veckor hon har barnen så har hon ju personal som lagar all mat. Se till att frukosten så står och serverar på morgonen, att lunch och middag, allting. Mm. Och sen att hon då varannan vecka då när hon inte har barnen bor i New York för att starta upp. Hon försöker ju satsa på den amerikanska marknaden.
För det som jag fastnade för först, jag är inte jätteintresserad av Isabella Löwengrip ska jag känna. Jag tänker att jag är lite, man har ju sett henne så länge.
Ja.
Men jag har egentligen ingen åsikt så. Men det var ett stort citat som var att först tänkte jag att jag ville vara mäktigast i Sverige.
Ja,
men nu har jag lagt ribban högre.
Ja.
Det är en sån fantastiskt provocerande uttalande. Ja. Och ändå är det så roligt. Alltså det är ju rätt så uppfriskande.
Ja.
Men hon, jag kan liksom inte bestämma mig. Jag har gått och tänkt på det hela veckan. Alltså att hon, man läser ju, jag i alla fall läser om henne med lite med öppen mun.
Mm.
För mig är det liksom en det är något annat. Hon har ju lagt i en växel som inte liksom många har.
Nej.
Och hon är ju väldigt, hon jämför sig med en elitidrottare. Där hon ju, hennes liv är ju otroligt inrutat.
Mm.
Där hon har hon tränar med PT exakt på bestämda tider. Hon äter på bestämda tider. Mm. Hon liksom, ja, allt är helt uppstyrt. För att hon ska klara av att vara så framgångsrik.
Ja.
Typ, eller jobba så mycket. Ja. Det är liksom tufft. Och hon känner att hon får väldigt mycket peck för det.
Ja.
Men hon säger, hade jag varit, när en elitidrottare berättar hur en vardag ser ut så är det ingen som ifrågasätter det.
Nej.
Men när en 28-årig liksom, kvinnlig företagare gör det så är det liksom bara hånfullt. Mm. Och det, den tycker jag är, det förstår jag att det stör henne. För det
spelar men hon är ju ingen norm på något sätt.
Nej, och sen å andra sidan så är hon liksom så otroligt hånfull mot allt det som är vad man tänker sig Svensson traditionellt. Precis. Mm. Hon skulle aldrig åka på någon släktträff.
Nej, just det,
och sitta och lyssna på någon skrämpor. Hon budar hellre presenten. Liksom. Mm. Som om det är det som är grejen.
Ja.
Och hon hade ju, man skulle aldrig gå hem till en kompis och dricka läsk och äta halvfabrikat. Liksom. Det intresserar mig inte.
Nej, jag vet. Det skrev hon ju. Nej, men vet du vad? Just den biten som du nämner nu, den var rätt intressant. För att jag lyssnade också på Katrin Sautumierska. Hon var med i Framgångspodden. Den lanserades faktiskt idag, tror jag, det avsnittet. Jag lyssnade på det i morse. Och då säger hon exakt samma sak.
Mm.
Att hon har liksom lärt sig att hon finner sig inte i situationer som hon tycker är tråkiga.
Nej.
Och det var ju lite grann det Blondinbella, eller Isabella också sa. Nej, men alltså, jag tycker ju lite grann som du, att hon är lite läskig. Hon klär ju sig väldigt damigt.
Mm. Alltså hon är ju toksnygg, tycker jag.
Ja, hon ser väldigt bra ut. Men hon har en liten speciell
Hon ser som Suellen i Dallas. Hennes hår är så här Suellen-aktigt. Och jag tycker hon är skitsnygg och jag förstår att hon liksom kämpar för sin image.
Mm.
Men hon pratar så mycket om att hon vill vara en förebild.
Mm.
Det var egentligen också det jag fastnade mycket för. Hon vill visa att man kan gå från ingenting till det här och så. Men jag kan känna att jag förstår inte riktigt vilken typ av förebild hon vill vara. För att hon är ju... hon är väldigt tydlig med att hon inte lägger någon... Hon har tre vänner och that's it liksom.
Mm.
Men jag har aldrig älskat en man som ska veta inte hur man gör. Och jag vill inte släppa in någon. Och jag har lite svårt att förstå vilken typ av förebild man vill vara. Och lite samma med... Alltså hon Katrin är ju... Henne klarar jag inte av. Det är den absolut värsta personen.
Nej men alltså jag håller med. Det är en väldigt bra fråga. För vem vill hon vara en förebild? Hon vill säkert vara... Jag tror inte att det är så att det är bara kvinnor hon vill vara förebild för. Utan jag tror att det är rent generellt.
Det kanske hon egentligen inte heller sa.
Nej, jag tänker så här att hon vill nog vara... Hon sticker ut hakan. Hon har sina idéer. Hon gick ju precis ut och sökte en ny vd.
Mm.
Och skrev ju annonsen att det måste vara en man. Mm. Och det här blev ju ett ramaskri. Att vem skulle skriva att man vill ha en kvinna?
Ja.
Men hon vill ju ha en man, för att de är ju bara kvinnor i hennes ledningsgrupp, tror jag det var.
Mm.
Och kände att det behövdes balans.
Mm.
Och nu skulle hon rekrytera en vd och då tyckte hon det var... Men nej, hon sticker ut hakan på ett otroligt, ibland provocerande sätt, men också såklart, hon är ju antagligen en väldigt smart tjej.
Ja, men det är hon uppenbarligen. Ja. Eller hon får ju liksom saker och ting och snurra. Sen så, jag vet... Jag har faktiskt själv aldrig lyssnat på henne, men jag har flera kollegor som jag vet följer henne och som har varit på olika sådana seminarier. De blir lite besvikna, för de känner att hon är liksom bara skalet.
Ja.
Hon är ingenting där inne. Nej. Hon har andra som pratar åt henne hela tiden.
Ja.
Men samtidigt, alltså...
Men det hon är faktiskt, det är ju då att hon är ju en marknadsföringsmaskin.
Ja.
Det är ju det hon är. Hon har ju byggt upp en image. Mm. För jag menar, det här när jag sitter och berättar åt dig om att hon har den här personalen som lagar maten.
Mm.
Det må ju vara sant.
Mm.
Men samtidigt så har man en 3- och 5-åring, så när katten gör man väl något mellis ibland också däremellan. Mm. Alltså, det måste ju finnas en vardag även som småbarnsföräldrar när man heter Isabella Löwengrip liksom.
Ja, jag vet inte. Jag tycker bara att det känns som att man... Det är svårt att tro att det finns inget äkta någonstans. Nej. Så den har jag lite svårt för. Men det
är frågan om det är den här imagen. För det tänker jag ju just att det hon visar utåt. Som du precis säger. Hon har den här content-dagen när hon skapar alla sina inlägg. Eller content till sina inlägg. Alltså egentligen är hon ju en marknadsföringsbyrå.
Mm.
Som skapar reklam.
Mm.
Och det är ju bara en...
Jo men precis, men då tycker jag det. Hon säger också att egentligen så hade hon, det var tanken var att hon skulle ha en reality liksom serie om hennes liv.
Mm.
Men då bestämde hon sig för att strunta i det, för då kände hon att där kunde hon liksom inte riktigt kontrollera innehållet.
Just det. Mm.
Och så det har hon ju fattat att hon är ett kontrollfreak, och det får man ju vara. Men att hon också, jag tycker att hon är modig som, eller kanske inte hon har tänkt på det. Hon säger också så här att det är ju så att alla som kommer in, jag vill att man ska känna sig inkluderad i min värld och alla är välkomna, och när man är här så handlar man också produkterna.
Ja, precis.
Och den är också så här, men fan, säg inte, alltså du får inte avslöja, jag fattar inte strategin. Att hon säger det så tydligt. Nu kanske hon tänker att hennes följare inte läser DN, men förstår du vad jag menar, att jag fattar att det är hennes grej, att det är så de köper produkter.
Fast jag tror, men jag tror hela influencer-grejen är ju att du vet ju att de får betalt.
Mm. Jag tänker att det är tvärtom. Att alla vet det på något sätt. Men man tar inte in det.
Nej.
När man följer någon så tror man att man känner dem. Ja. Det är som hela grejen. Ja. Och det har hon fattat så otroligt bra.
Ja, men alltså jag tänker nog så här att... Ja, men absolut. Men jag tror att hon har rätt i det hon säger. För att du följer de personer som du på något sätt connectar med. Eller du ser upp till eller inspireras av. Och så ser du att de gillar produkter eller marknadsför något. Så tänker man så här, ja men vi är ju lite samma.
Mm. Och så får man ju för sig ofta, då har de så här, använder min kod så får du rabatt och sådär. Jo, men jag blev fascinerad att hon faktiskt sa det i och lät dem skriva det i intervjun. Ja. För det känns lite...
Det känns väldigt öppet idag. Man måste ju dessutom märka varenda inlägg som är sponsrat. Så att det känns som att det finns ju inget att förlora på det. Men alltså det är ju som business idag. Det är ju en helt annan sak.
Jag har lite svårt att ta in hela den där
När jag började köpa influencers, det är ju typ nu, vad ska vi se, det kan ju vara 7 år sedan. Mm. Då betalade vi en jättestor influencer 15 000 per inlägg.
Men gud, och du får ju inte en gäspning för det då.
Nej, idag vet jag att den personen tar mellan 100 och 150 000 för ett inlägg. Och, så att jag menar, det är en helt annan business.
Ja, det är svårt. Vi diskuterade ju Bianca Ingrosso för ett par avsnitt sen och jag vet inte, jag får väl lära mig att det här är liksom vardagen. Men jag har så svårt och jag kan inte bestämma mig för riktigt var jag står.
Nej.
Men jag blir otroligt imponerad på ett sätt. Alltså, vilken människa.
Ja.
Men också så här, otroligt konfunderad.
Ja, nej men jag tror att man
är
ska...
Är det här framtiden och förebilden?
Nej men jag tänker så här egentligen, att de här personerna som Blondinbella, nej men jag ska inte kalla henne för det, hon
nej,
heter Isabella.
Mm.
Men alltså det hon är ju på något sätt, det har väl i alla tider kommit fram de här extrema personerna.
Mm.
Jag menar, på något sätt är hon ju extrem.
Ja, men, ja, men man får ju ändå tänka det, att hon är det.
Ja, men däremot så måste vi ju ändå, egentligen tror jag det vi ska se är att hon är 28 år och sjukt driftig och framgångsrik.
Mm.
Och sen hur hon har nått dit. Jag upplever ju inte ändå att hon har varit oärlig på något sätt.
Nej, det är ju faktiskt det hon inte har. Nej. Hon har inte varit det en enda gång.
Nej, precis. Så att man får nog ändå på något sätt...
Sen så är hon ju... Jag var inne på den här aningslösa influencers.
Ja, just
det. Det är ju lite kul.
Ja, hon åker ju dit hela tiden.
Hela tiden. Och hon har ju snackat med Greta Thunberg och de ska liksom göra...
Det.
Och sen i nästa sekund så...
Sitter hon i första klass.
Men sen är det som att hon aldrig skäms för sig.
Nej.
Och det är också lite ovanligt. Att man bara så här, ja, vadå då? Hon ber aldrig om ursäkt, hon pudlar inte. Hon liksom, hon har alltid varit så där ärlig.
Ja, nej men den var väldigt speciell den artikeln och jag tänker just att hon som person är väldigt, väldigt spännande och intressant. Alltså jag menar hur hon har skött sin karriär som målmedvetet.
Fascinerande.
Alltså jag funderar, har hon gått gymnasiet? Hon har väl inte pluggat efter gymnasiet?
Ingen aning. Nej, det hann hon väl inte. Hon var ju businesskvinna när hon var...
Nej men jag är osäker faktiskt, men hon gick nog kanske i gymnasiet. Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Men du... bara så här, hon är ju en sån person som är influencer och
de influencer.
Hon är verkligen en av de större.
Ja.
Och då tänker jag att det finns ju en uppsjö av såna människor just nu. Och då hörde jag på nyheterna i veckan att självhjälpsböcker är någonting som är på väg ut ur hyllan, om man säger så.
Mm. Det måste ju vara så proppfullt av dem.
Ja, det finns hyllorna. Precis. Alltså det finns ju i alla teman hur många som helst. Men just att det har börjat komma nya kanaler.
Mm.
Och då tänker jag så här att följer man en massa personer, om man nu säger det, offentliga personer, exempelvis på Instagram. Alltså de har ju alla blivit någon form av självhjälpsgurus.
Ja.
Alltså jag är så trött på dem men, så jag orkar inte.
Nej, det är så svårt att förhålla sig till det hela.
Ja.
Vilka följer du några?
Nej men alltså jag tycker det är också så elakt att på något sätt peka ut någon. För det känns ju också så här lite ofräscht. Men jag måste säga som Kristin Kaspersen då. Som jag tycker egentligen är en väldigt härlig person egentligen. Mm. Hon är ju också så här en driftig person och har gjort många saker. Men det blir så... Först så börjar hon med den här god morgon. Hur man startar med dagen på ett lugnt och fint sätt och sådär. Och då ska man liksom bli expert på det och på något sätt hjälpa. Jag tror att många får jättemycket inspiration.
Ja.
Men nu helt plötsligt så är det liksom tema tacksamhet.
Ja.
Och då är det liksom, då ska man förklara tacksamhet från höger och vänster och upp och ner och hur man känner och när man känner. Och jag kan säga så här att jag börjar bli lite trött på, och nu hamnar hon i rampljuset här, men det är inte bara hon, utan jag menar just det här att nej men jag är inte så intresserad av att läsa att du var tacksam idag.
Nej.
Du kan bara vara tacksam.
Ja, men det här är, jag håller helt med dig. Och just, jag har ju varit trött på henne länge och som sagt, man kan ju skilja på, hon är driftig och duktig och det ska man inte ta ifrån någon. Men det
sjukt
passar inte mig riktigt.
Och snygg,
ja, väldigt, väldigt. Så, absolut.
Ja.
Men det passar kanske inte mig. Men det finns så himla många. Jag tänker också på Mia Parnevik.
Ja.
Som gick från att vara en golffru.
Mm.
Som har i och för sig rattat den där familjen och cirkusen i alla år naturligtvis. Mm. Men det som är så, liksom, sen är man överallt.
Mm.
Det är vin och det är poddar och det är kläder och det är liksom resor och det är blommor. Alltså de är överallt.
Mm.
Sen är det ju coolt att influencers inte bara är 14 och 15 och
22. Ja, absolut.
Att man kan bli. Men det är ju, alltså...
Och det kan man väl säga att just det här med influenceryrket, det är ju någonting som vem som helst kan bli.
Ja, och det är ju lite fascinerande.
Och det är ju häftigt. Ja. Jag menar, det är precis som det här som... Nu ska jag säga, Isabella vill lyfta. Hon kom ju liksom från ingenting. Mm. Hon blev världens största blogg ungefär. Och sen så har hon byggt på det. Och det är ju så, jag följer ju jättemånga sådana typer av influencers som började i liten skala. Som jag började följa för att de hade bra recept. Eller kanske jag hade snygg inredning. Och nu är de jättestora influencers inom sina områden. Så det är såklart jättehäftigt. Men jag kan också bli så här, men vem är du att hela tiden... prata inom vissa områden som jag tycker att...
Men du sa det precis, du sa förut ganska nyss yrke.
Ja.
Det här yrket influencer, säger du. Det är väl bara att inse att det är ett yrke.
Ja, det är ju det.
Och då är det liksom, då är man ju det.
Mm. Och då måste man nischa in sig där.
Ja.
För lite grann också tänker jag på Michelle Obama. Som i och för sig har varit gift med USAs tidigare president. Och en otroligt omtyckt människa. Hon verkar ju jättehärlig och smart på alla sätt och vis. Men... Hon har alltså rest runt hela jorden och sålt biljetter för flera tusentals kronor och berättat om sin bok som man kan köpa för 200 spänn.
Ja.
Där hon liksom
har du sett showen?
Nej, jag har inte det, men jag har bara läst och jag har hört dem som var där. Mm. Det är ju väldigt blandat vad man tycker. Men det är också så här, jag menar, hon är ju inte en politiker egentligen.
Nej.
Men hon hade ju fått så här, publiken fick ju ställa frågor.
Mm.
Och så kunde det vara en politisk fråga, så skulle hon svara. Eller så kunde det vara någon annan fråga. Och det är lite så här, ja, egentligen skulle det ju vara du och jag som skulle kunna sitta där och tänka kring jämställdhetsfrågor. Mm. Och...
För jag har flera som var där också, såklart. Mm. Det var ju hela Globen var ju full. Och alla var ju jättetaggade innan.
Mm.
Och alla kom tillbaka och var lite så här, jo, men det var ju bra, men... Det var så himla regisserat. Jag tror alla blev väldigt besvikna över att...
Ja, och det är ingenting som har...
Det finns ingen... Och de här frågorna från publiken, alltså hur sållade är inte de?
Nej, men precis. Men det, vad jag tror egentligen, summan kardemumman av den här diskussionen kring nu självhjälp och influencers och hela den biten, det är ju att från en början så handlade influenceryrket, det som också Isabella tog fasta på, det var ju att sälja produkter.
Mm.
Men nu är det mer och mer, alltså du måste ju precis som ett annat varumärke så måste du också sälja varumärket.
Ja.
Och då måste du gå in på sådana här områden. Ja, men du kanske väljer att vara en självhjälp. Jag menar, Kristin Kaspersen verkar ju vara en jättebra person. Hon är jätteduktig på att uttrycka tacksamhet. Mm. Och det är säkert jättemånga som får hjälp utav det.
Mm.
Men hon liksom nischar in sig på något. Det bygger ju hennes varumärke. Mm.
Och sen blir man lite störd. För då är det, som du säger, det är något ämne man håller på med ett tag. Och sen så kommer det en bok.
Ja,
och sen
precis.
Så kanske kommer en podd. Och sen så kommer det, är de med i alla tv-soffor.
Ja.
Och sen så går det ett år och så är det något nytt. Ja. Och så snurrar man och så känner man lite, men hallå.
Mm. Men det är också det genuina och äkta. För precis som ett företag som står för sitt varumärke i långsiktigheten. Mm. Alltså i ett långsiktigt perspektiv så måste ju de också göra det.
Och det respekterar vi ju och accepterar. Vi vill ju, kommer nya Apple-produkter så är vi ju där.
Ja.
Och alla vill veta oss här. Men vi är inte riktigt vana vid att det är en person.
Nej, och Apple är ju ett jättebra exempel just med Steve Jobs. För att om inte annat så, han var ju väldigt... omtyckt uppfinnare kan man väl säga.
Mm.
Alltså om man nu, för man vill ju kalla honom uppfinnare till en början.
Det får man väl nästan ändå säga.
Men också så här otroligt duktig på den kreativa processen och hitta kundbehovet. Alltså han på något sätt har ju varit liksom kundupplevelse.
Mm.
Men han har ju också varit väldigt känd för att vara väldigt fokuserad på så sätt att han... Ja, men liksom speciellt, han gick ju också väldigt in i meditativa processer, speciellt i slutet. Och han blev ju också sjuk på slutet, så man vet ju inte riktigt i vilket...
Nej, han var sjuk ganska länge, va?
Ja, han var sjuk länge. Mm. Men det som jag läste just om honom och vad som hade gjort honom till en så bra ledare och så bra på sitt yrke och hela den biten var att han hade varje dag frågat sig själv om det här var min sista dag, vad hade jag velat göra idag? Och om han flera dagar i rad svarade nej på den frågan. Mm. Så då liksom förändrade han någonting.
Mm.
Men det han också följde upp det med var att liksom inför dagen fråga sig själv. Vad ska jag göra idag? Och vad kommer det i slutändan betyda?
Ja, för mig eller för världen liksom?
Ja, för honom, alltså,
för honom själv.
För honom själv framförallt. Mm. Men det kunde ju också vara en jobbgrej. Alltså det kunde ju vara så här, okej, han uppfann inte det iPhone varje dag.
Nej.
Men det kunde ju vara att okej, idag ska jag fokusera på, inte vet jag, hur man loggar in på en iPhone. Nej, inte vet jag, han jobbar
kanske. Nej, men kanske han hade ju ändå, jo, men det tror jag att han gjorde.
Jo, men precis.
Han var så.
Och då handlar det mer om att okej, kunderna tycker att det här är jobbigt. Mm. Idag ska jag jobba med den, för i slutändan så kommer det att bli.
För han levde ju verkligen den strategin som han satte upp
precis
för Apple.
Ja. Men tror du att man som människa ska göra så? För det funderade jag jättemycket på. För du nämnde ju det att Isabella där, hon är ju som en idrottsman.
Mm.
Steve Jobs verkar ju också ha varit mer eller mindre som en idrottsman. Är det det som krävs för att få den här fantastiska framgången som de här människorna har uppnått?
Åh, vilken bra fråga. Alltså, jag tror att man måste, för det första så här, det är ganska få människor i världen som klarar det här som de har gjort. Jag skulle ju inte säga, hon har ju nått framgång Isabella, men hon verkar inte så lycklig. Hon är ju livrädd för sin säkerhet och sina barn och som hon skrev där, att bara det kommer med ett blombud så stannar hjärtat i, liksom i kroppen på en.
Mm.
Medan Steve Jobs verkade ju ändå vara en, han som sagt, han levde verkligen alltså världen, världen, han såg ju alla sina produkter och sina tankar var ju liksom en
symbios.
Ja, precis. Jag tror att man måste vara extrem. Jag tror det.
Mm.
Jag tror inte att en slentrian förortskvinna som jag kan nå den typen av framgång. För nu pratar vi ändå om den framgång
som de fick. Eller båda har på olika sätt.
Men jag faller tillbaka på att framgången kan vara, om jag tänker att det är, om det här var sista dagen i mitt liv.
Mm.
Och jag som person, så är det något helt annat.
Mm.
Och jag tror liksom, det tror jag är oerhört svårt att förena. För ju mera framgång du når, som inte är, alltså, så som vi mäter, pengar, karriär, spridning, så. Så tror jag att det är svårt att kombinera.
Jag måste också säga att den frågan är ju så stor. Om det här var min sista dag i livet, vad hade jag velat göra idag? Mm. Alltså inte katten hade jag ju åkt till jobbet.
Nej, det är sant. Därför kan man inte tänka så varje dag.
Nej, det går ju inte.
Men vet du vad? Vi ska prata om ikigai i ett avsnitt.
Ja.
Vet du vad det är?
Nej.
Det är ju också från Okinawa.
Jaha, just det.
Vår favoritö.
Ja.
Det är hur de har hittat meningen med livet. Och det har man ju mappat upp i en schysst modell.
Mm.
Som är precis svaret på den här frågan.
Mm.
Det kommer vi inte hinna idag.
Nej.
Men det ska vi ta ett eget avsnitt.
Mm.
Jag tror i alla fall inte att de går att förena de här stor framgång och starkt välbefinnande och harmoni. Jag tror faktiskt inte det.
Nej.
Men jag tror man måste vara väldigt strukturerad på din fråga om att nå framgång. Jag tror man måste vara så extrem. Mm. Vad tror du?
Det är nog så. Alltså det kanske inte gäller alla såklart. Vissa har ju en framgång i sin talang eller något sånt där. Det kanske är någonting helt annat.
Men det är så få människor.
Ja, precis.
Är det inte det?
Ja. Och det man kommer fram till är ju att även talang och kreativa processer och kreativitet är ju sällan en slump.
Nej, jag tror faktiskt inte heller
man
det.
Man har jobbat ganska hårt. Ja, men
meningen med livet, ska vi ta det nästa gång?
Ja, vi kan väl fundera på det i alla fall.
Ja, just nu känns det som att just nu är det nu. Gå ut och lyssna på fåglarna och njuta av våren.
Ja, det gör vi. Ha det bra.
Hej då!
Hej då!